Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson.
Tack så mycket.
Kom ihåg att allt vi säger i den här podden inte ska ses som en rekommendation utan utgå alltid från din egna analys. Den här podden är sponsrad av Unga Aktiesparare. Ja. Hej Tim.
Hallå, hallå.
Hur är läget med dig?
Jo, det är faktiskt väldigt bra.
Härligt, härligt. Hur har midsommar varit?
Midsommar. Det har varit roligt.
Trevligt.
Som tusan faktiskt, jag måste vara ärlig. Det har varit jäkligt nice.
Trevligt att inte få jobba lite och ta det lite lugnt och umgås lite.
Ja, börsen är stängd på midsommar faktiskt.
Precis.
Ja. Vad har du gjort?
Vad jag har gjort? Ja. Jag var umgicks med lite vänner och hade lite gott och käka lite trevligt så. Som sig bör under midsommar helt enkelt.
Helt rätt, helt rätt. Just, jag fick en kommentar nyligen av... en lyssnare. De tyckte ju att gingen i början lät som det var så här Mario Kart-låt. Jag köper det.
Jag förstår.
Jag tycker den är god.
Ja, jag håller med. Det är min vaggvisa faktiskt. Det är det jag går och lägger mig till.
Så okej. Ja. Ja, men nu med tanke på midsommar och varmare väder.
Vi närmar oss en period.
Ja, så vi närmar oss en period. Det är nämligen så att dels så tar andra kvartalet slut, men nu inleds även sommarbörsen.
Precis, och det är en börsmarknad som är kännetecknad för låg volatilitet, mindre handel och mindre transaktioner. Och när jag säger transaktioner menar jag ju börsnoteringar och aktieemissioner.
Ja, alltså det blir lite lugnare helt enkelt. Det blir inte lika mycket företagshändelser, mindre pressmeddelanden. Folk gör annat helt enkelt istället för att jobba på sina jobb när man är på semester, antar jag.
Så är det. Sen är det ju också så, nu är vi nog förmodligen förbi den perioden med tanke på att många tar semester i princip vid midsommar och nu framåt egentligen. Men det är ju många som säljer ut för att, eller många och många, men det är en del som säljer ut inför semestern för att ha lite mer likvida medel som man kan hantera på semestern.
Ja, så kan det vara. Kanske fler som köper båtar och sånt på sommaren då, så säljer man lite portföljen.
Så är det, så är det. Men det är ju marginellt då, det vill säga.
Jag tror inte det är någonting man behöver analysera för mycket.
Nej, Så är det inte. Men jag tror faktiskt att vi kommer se en lite annorlunda börssommar i år faktiskt. För att som vi har nämnt så tidigare på där så är det ju ett extremt hett klimat med alla noteringar och sånt som har skett. Och jag tror lätt att alla de här transaktionerna kan överspilla lite senare in i sommaren.
Jag tror att det kommer fortsätta med ännu mer IPOs och sånt. Så länge som börsen är så här het. Entreprenörer förstår ju nu att om det är något tillfälle som man ska in på börsen så är det ju nu. Investerarna är sugna på att hitta nya platser för att placera sitt kapital. Och
låg ränta.
Och det är låg ränta också. Mm. Då är det ju perfekt.
Så att det är ett väldigt, väldigt bra ställe att få avkastning på. Aktiemarknaden, det vill säga.
Ja, men aktiemarknaden är ju väldigt speciell också för att det är ju inte bara så man tjänar pengar utan man kan också förlora pengar.
Så är det ju. Det är det absolut och det är ju alltid den avspelningen man har. Du tjänar pengar men du riskerar ju även att förlora pengar.
Ja, och det för oss in i dagens ämne. Mm. Nämligen risk och avkastning.
Det är väldigt spännande grejer.
Ja, det är intressant alltså för att olika personer definierar risk lite olika tycker jag. Vad är risk? Många slänger omkring begreppet hit och dit. Marcus, vad är risk för dig?
Risk för mig är det priset du får betala för den avkastningen du får. Så att har du högre risk så ska du få högre avkastning. Det är inte så att hög avkastning behöver inte ha hög risk.
Nej.
Men jag tycker att du ska kompenseras. Om du köper ett värdepapper eller det andel av ett bolag som har hög risk, då ska du få betalt för att du tar den här större risken då.
Så är det verkligen.
Det är därför till exempel bolån eller blankolån har högre ränta än bolån.
Ja, för det är ett mer riskabelt lån för långivaren att ge ut då. Än exempelvis om du ska låna ut till en bostad som ses som en ganska stabil investering så kan du få ganska låg ränta på det.
Precis.
Men om det är ett konsumentlån, alltså konsumtionslån, så kommer de vilja ha mer cash, enkelt.
Ja, du har ju en säkerhet i grund och botten.
Och det har man inte andra.
Hur skulle du definiera risk? Vad är risk för dig? Hur hanterar du risk? Vad är risk
vad
för
är risk? Alltså, jag är ju lite inne på spåret i det här med Warren Buffett. För mig är risk att permanent förlora kapital. Jag vill helst av allt bevara mitt kapital och öka mitt kapital. Om jag då investerar i bolag som har potentiell då att minska det. Ja, det vill jag inte göra.
Precis.
Så då gäller det att tänka att man får verkligen ha investerat i bolag där jag kan hitta en säkerhetsmarginal. Liksom. Vad är worst case scenario i det här bolaget? Liksom?
Ja, det ser man ju i väldigt många analyser. Då har du ju bull, bear och base case.
Ja, exempelvis. Ja, men Red Dye, de kör exempelvis med det.
Ja, precis. Och det är ju en väldigt bra... För det är ju lite så man ska tänka. Ja. Man ska ju inte bara kolla på den uppsidan. Ja, visst, allting kan gå jättebra och du kan få den här hävstången om solen ligger i linje med rätt träd.
Exakt, ja.
Precis. Jada, jada. Men du har ju också, som du nämnde, ett worst case scenario. Och det är väldigt viktigt att ta in i sin beräkning.
Ja, verkligen alltså. Ett vanligt sätt är ju exempelvis om du äger ett bolag inom en viss bransch. Så finns det ju en risk för att det kommer in konkurrenter.
Självklart.
Och konkurrenter, de kan ju radikalt förändra strukturen på marknaden. Och även bolagets vinster. Mm. Vilket i sin tur leder även till din avkastning. Så det är jätteviktigt att beakta olika former av risker och nedsidor.
Precis. Och framförallt i... gällande ny teknologi så är ju risken, eftersom det är saker och ting som inte är så välutforskat. Vi kan ha ett väldigt bra exempel på det här är ju just bitcoin och krypto. Det är egentligen, alltså jag har lite god inblick i vad det är, men jag tror många som investerar i bitcoin eller krypto i sin helhet inte vet vad de investerar i.
Nej, exakt, ja, verkligen. Alltså ovetskap i sig själv är ju också en väldigt stor risk, skulle jag säga. Ja,
definitivt. Det är största.
Nu kan vi ta min syn på risk igen. För när jag investerar i ett bolag, då vill jag verkligen skapa mig en stark övertygelse om att den här aktien kommer ge mig en bra avkastning över en längre period. Vi säger exempelvis om det skulle komma en börskrasch på 30%, vi säger något sånt. då vill inte jag vara den som, och nej, vad ska jag göra nu? Borde jag sälja eller inte? Utan i mina innehav exempelvis, jag äger Evolution, jag tror starkt på dem. Hade deras aktiekurs gått ner 50%, då hade jag legat på köpknappen så mycket som möjligt. Alltså.
Jag tror det är den absolut bästa strategin.
Exakt, ja. Men problemet är ju då när man blir rädd för nedgången. Om du inte känner att du känner inte bekväm nog med vad du äger. Och det handlar om conviction, kallas det oftast inom finans.
Övertygelse. Ja, men förtroende för ditt bolag.
Exakt, ja. Så det som jag, hur jag riskerar min portfölj då är ju att jag äger inga fonder. Jag äger bara aktier. Men, och så har jag kanske, om det är typ 10 stycken kanske. Och där det är kanske 4 stora poster liksom. Det är klart man ska diversifiera sig själv. Men jag vill lägga mycket tid på de bolag som jag äger och försöka förstå dem så gott som möjligt. Så att jag, när det väl händer någonting, så kan jag urskilja ett dåligt event från brus. Från någonting som bara stör.
Mm. Men vi säger så här, desto färre innehav du har, desto lättare är det för dig att hantera förändringar.
Ja, det stämmer.
För att det är ju ett sätt, ett väldigt känt sätt att sprida sin risk är ju just diversifiering inom olika branscher, inom olika bolag och olika typer av investeringar helt enkelt. Men problemet med det är ju också att det blir ju så många olika saker att hålla koll på.
Ja, mycket rörliga delar.
Precis, så att det är, jag säger att det är jättefint att diversifiera, men det är också svårt att kanske aktivt förvalta, om du hänger med på vad jag menar. Mm.
Jo, det är ju den här liksom lilla avvägningen man får göra. För grejen är, när du diversifierar dig själv, då slipper du ha lika stor koll, för då den här specifika bolagsrisken som det kallas, den går ju ner ju mer innehav du har. Och då slipper du då lika mycket. Exempelvis då en indexfond. Ja, det är ju de 30 största bolagen, eller mest omsatta då på MX30. Men du behöver inte ha koll på hur du går för Sandvik liksom. Om du äger en indexfond. Du kan lugnt och bekvämt sitta där och känna att jag kommer få som marknadens avkastning på sikt. Liksom.
Mm. Ska vi börja med att täcka lite olika risker här, så vi får lite överblick i vad du jobbar med?
För
det finns ju egentligen, det finns ju risk i allt.
Det finns mycket former av risk. Alltså. Det är på olika sätt man inte kan tänka sig ens.
Men ska vi ta dem? Jag tänker att vi har ju den väsentliga marknadsrisk.
Ja.
Vi går in i en låg ekonomi.
Ja, men ponera då som nu under corona. Vi går in i en låg ekonomi och aktivitet. Under corona så såg man ju det att börsen gick ju ner starkt. Och det var ju en övertygelse av börsen att ekonomisk aktivitet går ju ner väldigt mycket när man inte är utomhus och man spenderar lite pengar. Och då tror man även att bolagens vinster kommer att försämras också.
Precis. Så att, och den är ju latent egentligen i alla aktier. Men det finns ju allt. Du kan ju aldrig ta bort marknadsrisken. Men du kan ju dela upp marknaderna i olika marknader då, rimligtvis.
Ja.
Och på så sätt så undviker du specifika marknadsrisker. Mm. Men till exempel, man kan ju, som du nämnde här med corona till exempel, det slog ju an på hela börsen. Ja,
det var en global.
Precis. Och det är det jag menar med att man kommer alltid behöva hantera risk på ett eller annat vis. Hur duktig man än är som investerare så kommer det alltid vara en puck att passa, så att säga.
Ja, men det man skulle kunna göra också är ju att investera i olika former av okorrelerade tillgångar till börsen.
Det var ju det vi nämnde i vårt första
avsnitt. Ja, vi pratade om det i vårt första egna avsnitt. Exempelvis guld, fast det bygger också korrelera lite med börsen i och för sig. Men det finns olika former att försöka få bort den risken. Du kan ha obligationer kanske.
Fastigheter?
Ja, en egen fastighet exempelvis.
Lite kapitalintensivt bara, men annars
är det bra. Ja, det är det. Om man inte har hävstång.
Så är det. Men om vi går vidare lite, förutom marknaden så har vi ju lite mer interna risker, typ som exekveringsrisk och så vidare. Du vet,
det är ett svårt ord.
Ja, men det är liksom när bolaget i sin helhet har svårt att fullfölja deras affärsplan.
Mm.
Så att de har en plan, men säg att de får det farmabolag och de tar fram sin medicin och så kommer det tillbaka dåliga testresultat.
Ja.
De kan ha hur bra affärsplan som helst för den här medicinen, men i grund och botten så har de en medicin som inte hjälper så mycket.
Nej, de måste lyckas utföra eller exekvera på den här strategin de har. ett exempel på bolag som är otroligt duktiga på exekvering skulle jag säga är Amazon. Alltså Jeff Bezos, de sätter ut en plan och sen så utför de den riktigt, riktigt fast. Liksom.
Det är ju Raidbossen som kom fram till förra avsnittet.
Amazon och Raidboss, ja just det. För liksom, det är konkurrenter man inte vill ha emot sig.
Precis.
För när de har en plan så kommer de ju lösa.
Precis. Och de är ju här nu i Sverige. De har funnits här nu i, de kom hit i höst alltså.
Mm.
Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur de påverkar den svenska e-handelsmarknaden.
Jag tror inte de kommer påverka så mycket. Sverige är en ganska speciell marknad. Den är ändå ganska, ja, väldigt välutvecklad, digitaliserad.
Mm.
Och till skillnad från andra ställen så tycker svenskar om att gå till olika sajter och handla på.
Och jag tror framförallt så har ju vi konkurrenter som är fungerande. Jag tror Amazon går in lite i marknader där de har varit lite icke-konkurrensutsatta. Tror jag faktiskt, om man ska vara ärlig. Men ja, nog med exekveringsrisk och vidare. Det finns ju betydligt fler. Det finns ju sådana här lite mer latenta, lite med bakgrundsfinansiering och likviditetsrisk liksom. Att bolag har en väldigt fin produkt. Vi kan gå vidare till farmabolag. Det är väldigt kapitalintensiva bolag eller affärsplaner ofta. För det tar väldigt, kostar mycket pengar.
Ja, när man går till de mer avancerade stadierna i alla fall.
Ja, precis. Att gå igenom alla de här fas 2 till 3 till 4.
Så någonting man bör göra när man analyserar ett bolag är att se hur finansieras det egna kapitalet i bolaget, eller totala kapitalet i bolaget. Finns det banklån exempelvis, speciellt i mindre bolag, så brukar ofta de finansiera vissa former av projekt och utveckling av bolaget med lån.
Mm. Och där har jag egentligen en väldigt bra jämförelse med det. Vi kan ta till exempel Embracer.
Ja.
De kör ju 100% i princip finansiering via, de har ju en del lån och så också, men de kör ju väldigt mycket finansiering via equity, alltså emissioner. Och på andra sidan skalan så har du SBB som finansierar väldigt mycket via obligationer och räntebärande låner.
Mm.
Eller, räntebärande lån.
Ja.
Och det är liksom två olika sidor av spektrumet. För att SBB, de påverkar ju inte aktiekursen när de släpper aktier, för de har i princip lika många aktier kvar hela tiden. Men de har ju också då en räntebärande skuld, vilket innebär, vilket innebär att när räntan går upp så går deras lånekostnader upp jättemycket. Och har de mycket lån så det, många av deras obligationer är baserade på den kortsiktiga räntan.
De har det. Så jag hade lite fråga där.
Men ja, jag såg det på det.
Det är bra. Jo, men det är bra. Och så jag vet inte om obligation nyligen typ så här nollränta eller minusränta till och med.
Ja, precis. Så det är galet.
Det var helt galet alltså.
Och, men
så har man Embracer. De gör ju förvärv och så vidare med att emittera nya aktier. Och det blir ju en utspädningseffekt istället.
Precis.
Men man förhoppningen är ju att utbildningseffekten ska kompenseras av de ökade vinsterna från förvärvet. Men det som vi ville säga i alla fall med finansieringsrisk är ju att visst, det kan vara bra att ha lån i goda tider. För då får du ju en hävstång på din verksamhet. Exempelvis som SBB, de får ju hävstång på sina fastigheter. Men om det nu blir lågkonjunktur och det händer någonting allvarligt i din verksamhet och sen så har du en massa lånekostnader som ligger där och fortlöper hela tiden och vill ha, så du måste amortera på det, så kan det bli tråkigt för aktieägarna.
Definitivt. Och det är ju grund och botten aktieägaren, investeraren som brukar åka på det. Vi har ju, det finns ju massa exempel på bolag som har gått dåligt för. Alltså kolla i Niro på flera års sikt, som var ett prominent bolag som tjänade mycket pengar.
Har du hört om sån här döds finansieringsspiral?
Ja, vad heter det? Death Spiral Finance. Ja. Är det den du tänker på?
Ja, kan du mycket om det?
Ja, det är väl kort och gott att bolag blir finansierade i tranches då, så i omgångar.
Ja.
Och vilket innebär att de vet att de kommer få mer pengar framåt. Och varje gång de kommer till nästa tranche så får de en större skuld med mer ränta, för de skriver upp sig på det här, och de som ställer ut de här då lånefinansieringarna, de tar ofta väldigt bra betalt och hög ränta eller hög avkastning, och det kan ske liksom via konvertibel lån från aktier och lite sånt också. Men oftast så är det ju problemet med sån typ av finansiering är att de lånar pengar för att de behöver pengar. Och sen så lånar de ännu mer pengar för att täcka sina gamla skulder och de behöver pengar.
Så det blir en spiral neråt, en dödsspiral.
Precis. Liksom. Och då är ju frågan, liksom, var ska man dra pluggen? Alltså, Ska de vara ett jättestort bolag som bara säger att vi ser inte att våra affärsidéer kan konkurrera framåt? Vad gör man då?
Det är väl mest mindre bolag egentligen som brukar köra det, eller? Ja. Eller kanske stora också?
Ja, nej, det är minst små bolag. Man får hoppas att stora bolag inte konkursar.
Nej, det får man hoppas på.
Så att, men det är en hel vetenskap i sig själv, det där med death spiral financing, måste jag säga.
Ja, men man får helt enkelt ha koll på finansieringen. Hur finansieras bolaget? Jätteviktigt.
Och handlar man aktier i utlandet eller bolag så har du ju alltid valutarisken. Och den ser du ju till exempel, jag äger lite danska bolag till exempel. Och på morgonen när jag kommer in så ser jag ju alltid att min aktie har ju gått plus eller minus innan börsen öppnat.
Ja, då kanske man ställer sig frågan, hur har det fungerat liksom? Var det stängt eller?
Ja, och då är det ju valutan. För valutan handlas ju hela dygnet. Ja. Så att, och då brukar det vara en valutaförändring som kan vara bra att hålla koll på.
Mm. Jag minns ju typ under corona där så gick oljan störtök. Och då åkte ju norska valutan på det ordentligt. Så då, vi trodde den var ner typ 10-15%. Så när jag då köpte ett norskt bolag så fick jag ju en positiv valutaeffekt när jag köpte liksom. Så jag får ju, dels så var ju liksom aktiekursen hade gått ner väsentligt. Men sedan så var ju även norska kronan så låg. Så fick jag ju rabatt ytterligare på mitt köp. Perfekt sen då så, när oljan rekylerar.
Och när norska kronan går upp så går din aktie upp i värde också.
Ja, mot mina svenska kronor.
Precis. Så när du tar hem de pengarna till Sverige så kan du köpa mer mjölk eller vad du nu
exempelvis önskar köpa. Exempelvis. Brukar du försöka tänka på valutarisken när du handlar?
Nej. Utan det är ju återigen en sån latent risk du inte blir av med. Mm. Utan det finns ju... Hittar du ett bolag som du är sugen på att investera i så skiter jag nog i vilken valuta det är.
Men det kan viktigt att veta. Exempelvis ett känt bolag i Sverige är ju Millicom.
Ja.
De är ju som en mobiloperatör nere i Sydamerika. Och där har de ju exponerat till massa olika valutor. Och då är det ju en risk även för bolaget.
Ja.
Att om det går dåligt i peson eller exempelvis.
Du vill inte äga Venezuelan dollar, vad heter det?
Ja, den har hög inflation. Eller inflation
och, det finns ingenting genom liksom vår moderna historia som kan påverka. Alltså när man snackade inflation i Tyskland innan andra världskriget, då var det ju hyperinflation. Men alltså Venezuela, alltså deras inflation som har gått i landet har ju slått den tyska. Alltså vi har aldrig sett det här innan. Zimbabwe har ju jättemycket.
Zimbabwe är också känd,
ja, precis. Men Venezuela är ju 5 gånger så illa. Alltså.
En av de anledningarna är ju att jag tycker om bitcoin exempelvis.
Mm.
För det är ett sätt för dem att slippa använda
precis.
Sina valuta.
Precis. Så att,
men det är bra att ha koll på. Ett sätt att man kan undvika detta är ju genom exempelvis valutakonton kan man ha. Och så vissa handlare, jag vet exempelvis att Pareto, så kan du ju föra över. Och sen kan du ha ett eget ISO-konto som är nominerad i dollar exempelvis. Så sen då när du köpte Google för ett år sedan. Och sen så kanske du vill sälja Google. Men då slipper du ta hem det till kronor igen. Utan du kan vara kvar det i dollar. Så då slipper du den här fram och tillbaka. Utväxlingen.
Ja, precis. Och det är ju jättesmart.
Mm.
Och framförallt det är ju alltid en transaktionsavgift när man håller på att byta valuta. Det är ju det som är.
Mm, jag vet. Det är ju det de tjänar pengar på, de här nätmäklarna.
Ja, så att... Men
vad har vi mer om?
Ja,
Det finns mer grejer, eller?
Ja, det finns alla möjliga former av risk. Mm. Risk för regn och otrevligheter.
Det är kul, det finns ju vissa bolag som faktiskt påverkas och sånt.
Jag vet.
Typ amerikanska, såhär, inte, nej, vad heter det, Liseberg, det är nöjesparker.
Ja.
Typ amerikanska nöjesparker, då kan man ju, det finns ju en korrelation mellan vissa, hur mycket regndagar det är och hur deras verksamhet går.
Mm.
Det kan vara roligt.
Men nu ska vi inte vara negativa här och hålla oss till ämnet, men det här är bara en rolig grej. Bergen i Norge, var det 2-3 år sedan, de hade ju ett år, då hade de 62 dagar på ett helt år då det inte regnade.
Mm. Oj då.
Det är 300 någonting dagar på ett år då det regnar.
Det är typ som Borås.
Alla våra lyssnare från Borås som kommer därifrån, vi ber om ursäkt, men vi gillar det.
Ja, det gör vi. Jag är ju med i Borås.
Just det.
Mm. En grej till som jag tycker också kan vara relevant, speciellt om man är lite av en småbolagsjägare, som jag tycker om att vara, det är att kolla på likviditetsrisken i aktien. Det är lite mer av en teknisk risk än vad...
Ja, du menar mycket handel det?
Alltså med handel, ja. För vissa bolag, ja, men det kanske bara omsätts ja men säg 1000 eller 10 000 aktier liksom, och så kanske den är en värd en krona eller 2 kronor säger vi exempelvis. Om du har investerat i det här bolaget och sen du inte kan handla med den, du kan inte komma ut ifall du vill sälja, då gäller det verkligen att då måste du ha stenkoll på din investering, att du är säker på att det kommer gå bra.
Så är det ju. Och, ja. Och då när du har så lite handel så ser du också mycket större volatilitet i priserna.
Mm.
Jag har ju några sådana bolag som där det är lite handel. Och där ser man ju ofta att det är så här små handel som skickar upp aktien 10%.
Mm.
Men problemet är där då att det är ingen som vill handla på den volymen.
Nej,
då
exakt, ja.
Går du in på ditt konto och står att det har gått upp 10% och det är ju egentligen massa pengar då. Jag räknar avans ut. Men det de inte beräknar är att det är ju 2 aktier som har sålt
för en kursen. Ja, exakt. En betare.
Ja, precis.
Så ja, att,
om du ska sälja 100 aktier så är det ju ingen som så vill de ju ha 10% mindre då kanske. För de
här. Och det här är ju också problem då, ju mer kapital du får.
Ja.
Så det är ju också därför fonder ofta inte går in för små bolag.
Kolla TIN till exempel.
Ja, de måste ju ha en viss storlek på bolagen liksom.
För de har ju växt från att vara en liten fond. Alltså när de startade, det gick ju jättefort för dem.
Ja, de var duktiga.
Precis, men då kunde de ju gå in och få avkastning på hela sitt kapital relativt lätt.
Mm.
Men nu är de ju liksom Sveriges största fond, tror jag.
Ja, de är inom.
Privata fonder i alla fall.
Ja.
Och det är ju, alltså de behöver ju, för att du ska få avkastning i din fond så behöver ju de ha avkastning, alltså uppgång på hela deras kapital.
Ja, exakt, ja. Och det är också en av fördelarna med att vara en småsparare jämfört med en fond. Det är att du kan investera i mindre bolag och göra andra typer av transaktioner.
Precis.
Än vad de kan göra. Men vet du vad, Marcus?
Ja.
Veckans volley, vad är det? Fort.
Kvartalsvinnare.
Oj, okej, kvartalsvinnare. Mm. Och då tänker du, vad är det som har gått bra under det här kvartalet tror du? Vilka kommer ha starka kvartalsrapporter?
Ja, råvarubaserade bolag, självklart har vi sett en kraftig uppgång i sådana som hanterar ädelmetaller och halvledare och så även, det är ju inte en råvara i och för sig, men vi har ju sett i USA har vi sett en kraftig uppgång.
Jag tycker en grej som jag har sett med tanke också på råvaror, det är ju att fraktpriser har ju stigit något otroligt senaste. Jag tror exempelvis att Maersk, jag tror nog att det kommer gå väldigt bra för dem som gynnas av högre fraktpriser och högre containerpriser. Men det finns även andra typer av logistikbolag som gynnas av det. Jag tänker, det var ju EM.
Precis.
Så spelbolag och speloperatörer.
Precis.
Vilka potentiella speloperatörer kan det vara?
Betsson till exempel.
Betsson exempelvis. Kindred kanske.
Angler startade precis sin egen sportsbook.
Har de det? Alltså.
Så att det kan vara en potentiell boost, för de har ju lite så, det är egentligen ett investmentbolag inom spel.
Just det. En sak till som jag tror kan vara aktuellt är ju, nu är det kanske lite längre sedan, någon månad sedan nu, men exempelvis kryptovalutorna har ju störtdykt ganska mycket sedan den här stoppar. Och det gynnas ju bolag som exponerar mot det, men de som är emittenterna av instrumenten. Kolla exempelvis CoinShares tror jag. För när det blir hög volatilitet så tar de ju transaktionsavgifter. Och när det är hög volym egentligen, hög volym, så tar de transaktionsavgifter på det. Så jag tror även att de skulle kunna ha ett bra kvartal.
De vill ha action helt enkelt.
Exakt, ja.
Ja, men strålande. Ja, det var nog allt för idag tror jag.
Var det det? Är det någonting av det här som vi pratade om som du äger tror du?
Jag äger inte aktier i någon av de bolagen som vi har pratat om idag.
Jag tror inte heller. Det tror jag inte. Nej, det är det inte. Men det var kul idag alltså.
Ja, det är skönt att vara tillbaka här efter lite längre helg. Så att,
ja.
Och ja, vi får egentligen bara önska er en fortsatt trevlig vecka.
Ja, shoutout till vår klippare Linus.
Ja, han har fått jobba hårt det senaste.
Han har fått jobba hårt senaste. Mycket fel och bortklippningar.
Ja, men han är riktigt stjärna så att jag tror han löser det alldeles galant.
Ja. Men då säger vi tack för oss och
har ni någon input så maila gärna oss på nåntingomaktier@gmail.com. Vi välkomnar alla inspel, men se även vår Instagram, nåntingomaktier.
Ja, tack och hej!